こんにちは、サーボワッサンステンサックスゴディスポーゼナタの第152回目のエピソードへようこそ。こんにちは、フェラート。
こんにちは、パートリック。
元気ですか？
いいよ。ハワイ風ピザを食べたばかりで、マクドナルドのチーズバーガーをサクッとハッピーセットを食べました。あなたはどうですか？
実は、スキー・オブ・デのマクドナルドから帰ってきたところだよ。なので、今日はビッグマックとトリプルチーズナチュラルを頼みました。で、急いでいたので、すぐに家に帰って、ボールドゥーズ・ゲイト地を最後までプレイしました。
今週のエピソードの内容は、
お知らせします。今週のエピソードでは、小島の瞬間、デルス・そんな YouTube のドキュメンタリー、そしてウェス・アンダーソンについて話します。Someday 私は、チャラブ・イズ・ブライン、ダ・ラン・ザ・ウルティマートゥム、ヘンリー・シュガールの素晴らしい物語、ララレ・ラバート・ファースト・サイト、そしてザ・ハウス、すべてネットフリックスで視聴を見ました。ラディアじゃん。
そして私はサンドイッチのおすすめや SVT のドラマ「タイルギア」についても話します。さらに、ボルダーズ・ゲイト・スリーレ、スーパーマリオ・ウォンダー、そしてダルイ・サラナについても話します。
Hej och välkomna till avsnitt 152 av Sten, Sax, Godispåse. Hej för att...
Hallå Patrik!
Hur är läget?
Jo, det är fint. Hur är det själv?
Ja, gött. Det är bra, det är bra. Jag inser att det var länge sedan vi poddade nu.
Ja, jo.
Men bättre sent än aldrig, så att säga. Och det, ja, jag har ju haft rätt så fullt upp, och du med, så det är svårt att få ihop tiden.
Jag har ju pluggat japanska bland annat.
Ja, bland annat, ja, precis, precis. Så det tar ju lite tid.
Ja.
Men ja.
Nu är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaka. Och jag tänkte på det förut idag. Du känner till det här uttrycket shower thoughts. Alltså det är väl en sån här, kommer från en sån här subreddit som heter shower thoughts, som bara är typ korta instick och tankar som man tänker på, bland annat i duschen då, eftersom man då för en gång skulle inte uppehålla hjärnan med andra grejer.
Just det. Jag fick klia det i ögonen när jag har shampoo och sånt. Nej, jag ska.
Ja, precis. Men jag brukar ha det här. Jag vet inte om du har det också, men när jag duschar så brukar jag få så här att då tycker jag det känns som mitt huvud liksom. Ibland känns det jättestort, ibland känns det jättelitet.
Ja, men det har alltså, jag fått när jag har varit hos tandläkaren typ.
Ja, okej, okay. Så är det varje gång du kör. Då känns det som att huvudet sväller, som är jättelitet. Jättestort, jättelitet.
Den är så jävla konstig, den känns som.
Nej, konstig, ja. Men det var inte den tanken jag hade nu då. Utan jag,
ja, förlåt.
Jag tänkte så här, av någon anledning komma in på liksom så här, något som, en idé typ så här, i ett spel som man skulle kunna göra. Alltså det skulle inte bli jättebra, men det är en rolig idé.
Ja.
Det är typ att, för du vet, du känner till han, spelproducenten Hideo Kojima. Alltså han som har gjort det här Death Stranding och Metal Gear Solid. Han som är så här väldigt, väldigt konstig. Alltså han är ju känd, om man tänker liksom två så här Kojima moments på rak arm, är ju den här Psycho Mantis-bossen i
Just
Metal
det,
Gear
det
Solid.
Jag
Där vet han läser minneskortet så här, och säger, ja, du gillar det här spelet, du gillar det här spelet och så vidare. Och han säger också typ så här, ja, men jag kan läsa din, jag kan liksom läsa dina tankar, lägga ifrån dig kontrollen, och så använder han den här rumble-funktionen så den rör sig så här på bordet och sånt där. Ja, sådana grejer. Han bryter liksom fjärde väggen väldigt ofta. Och i Metal Gear Solid 3 är en boss som är en gammal, gammal man. Alltså han är en gammal krypskytt som han slåss mot. Och om man startar den fighten och sen typ, du vet, jag hann inte spela klart fighten, så gick man, du vet, gjorde något annat, kommer tillbaka en vecka senare. Så här. Då har han dött av ålder. Så det är en hela rolig grej liksom, att han liksom kan dö av ålder. Men det, så är det typ sådana grejer. Det, så min idé, min Kojima-idé då, så att säga, är att tänk dig ett första personspel. Och så spelar du typ liksom hela spelet, alltså typ så här 7-8 timmar in och sånt där. Du har liksom, det är ingen så här uppenbar gimmick liksom. Då kollar du i en spegel i spelet.
Ja.
Och sen används din webcam. Så du ser dig själv i spegeln.
Ja,
det hade ju sett otroligt fånigt ut. Liksom. Ja. Men det hade varit rätt coolt.
Liksom. Ja, det hade varit coolt.
Så man hade ju fått ta liksom, att kroppen så är fortfarande den här spel... Det hade man måste göra med en snygg teknik, så det inte bara är rakt av liksom. Det hade sett extremt dåligt ut.
Ja.
Men hade jag haft en sån här face recognition och sen klippt in. Ja, det är en rolig grej. Jag var ju chockad. Liksom. Tänk dig ett skräckspel liksom. Så kollar du i spegeln och ser du dig själv.
Ja. Alltså, men då får man... Det var gött också om man lyckades så här lura folk till att ta den där bilden eller vad det nu är från början liksom. Att man måste ha på sin webcam på grund av något annat typ, liksom.
Ja, exakt. Något sånt där. Ja. För man vill inte avslöja för mycket. Liksom.
Nej, nej.
Det hade varit en rätt rolig twist, så att säga. Jag hade ju det ett gammalt RPG-makerspel jag gjorde. Då hade jag, det är egentligen inget roligt skämt, men jag tycker av någon anledning att det är roligt. Det var en höstack på en liksom, bondgård man var på. Och när man gick fram till höstacken så stod det bara så här: found needle. Det är lite roligt det. Ja, vad var det så liksom, ja, egentligen på pappret osannolikt att klippa det liksom, men, ja.
Okay. Men det låter lite som jag tänker på att man måste ha på kameran. Jag såg någonting på TikTok, nu vet jag inte vad det heter, något skräckspel där man är tvungen att ha på mikrofonen. Och om man skriker så dör man och då får man börja om.
Jaha, ja. Ja, det är ju roligt. Ja. Sådana där grejer är ju roliga när man mixar in liksom sådana grejer. Ja. Han gjorde också ett annat spel där till Game Boy, Game Boy Advance kanske, där man typ fick så här upp liksom stamina med sin karaktär av solljus. Så då hade det lite sensor på kassetten, så den stack ju ut liksom bak då.
Ja.
Och då började man gå och hålla upp liksom Game Boy mot solen för att den här...
Ja.
Så det är lite coola grejer. Ja, lite på samma tema också. Alltså, jag har ju sett ett antal saker nu när vi har haft lite uppehåll här. Men jag har också sett en del liksom, inte traditionella liksom, streamingserier. Bland annat så fastnade jag framför en liten minidokumentär på YouTube om en kille som fick för sig att han skulle... Han spelade Final Fantasy 7 och så fick han för sig att han skulle bli level 99 i det första området i spelet. Och man behöver typ man behöver 2,5 miljon XP för att nå level 99.
Mm.
Och man får typ 30-60 ungefär per fight XP då. Så det tar extremt lång tid. Och han streamar ju det här då. Han satt och spelade på en CRT-tv, ett original PlayStation. Och sen streamade han det här liksom till på Twitch då. Och det tog honom alltså 5 år i kalendertid. Och för att det som hände var, då var det en kille som först spelade så blev han typ level 50. Men när man tänker, ja då är du halvvägs. Nej, det är du inte. Utan det är typ lika mycket XP som krävs mellan 50 och 55 som 1-50.
Ah, okay, ja.
Så det är liksom en exponent där. Och då var det en annan kille som blev besviken på att den här killen aldrig typ la ner halvvägs in. Så då började han spela. Och då började de typ tävla lite mot varandra, de här två spelarna.
Ja.
Och så här, 5 år senare då, så klarade han målet och blev väl 99 då. Det är så kul, för han är ju typ såhär, när han ska göra det, när han är sista fighten där, då är han helt tårögd liksom.
Och är såhär, coolt.
Typ, ja, jag kunde inte ha gjort det här utan er liksom. Ja. Och liksom, och sådär. Och sen så, ja, så, och hans community var jätte, alltså de var ju helt otroliga liksom, och lyfte upp honom och var såhär, ah, vilken hjälte liksom. Det är såhär sjukt ändå liksom, tänker jag. Ja, så det var en av två sådana här minidokumentärer jag såg. Den andra var med en fotbollsspelare som heter Kaoru Mitoma.
Okay.
Som är en japansk fotbollsspelare.
Ja.
Och det som var intressant med honom är att han har blivit lite av en liksom succé. Alltså han är inte Messi liksom. Nej. Man har blivit en succé, liksom en ung talang och sådär. Och det som var intressant på hans resa var att han avbröt liksom sin fotbollskarriär som 19-åring och började plugga på universitetet i ett universitet i Japan då. Och det var för att han tyckte att han var liksom inte tillräckligt, att han trodde att han skulle kunna lära sig saker i sin utbildning som skulle kunna liksom hjälpa honom på fotbollsplanen.
Okej.
Och bland annat så gjorde han en uppsats om konsten att dribbla inom fotboll. Och det gjorde han genom att han placerade så här GoPro-kameror på huvudet och försökte liksom, dels kolla, så liksom, zoomade han in på massa bra dribblare liksom, och se vad är det som lyckas och vad är det som spelare som inte lyckas, vad är det de gör fel då.
Just det.
Och kom fram till att det handlar extremt mycket om att få motståndaren att skifta liksom,
fokus
och skifta så här, balans.
Ja,
då var det svårt för dem att ändra riktning.
Just det.
Och det kan man göra på massa olika sätt. Liksom. De som är duktiga på det har väl det liksom intuitivt, men just de vet inte exakt varför de gör det.
Nej.
Men då börjar de testa liksom, så här, det här är optimala sätt att dribbla. Det här är liksom det som är, får folk att skifta liksom mest balans. Och sådana saker då. Och det liksom släppte han en bok om.
Ja.
Och liksom gjorde, ja, det var liksom väl, det går liksom att få tag i den här boken. Den är liksom en, ja, väldigt ambitiös liksom.
Ja, coolt.
Och sen efter det kom han tillbaka till fotbollen och gjorde då succé. Han spelade först i något, upplockade i något liksom du vet, lite lägre division. Men det var han överlägset bäst liksom. Ja. Och så fick han plocka upp Premier League och spela där. Och var liksom väldigt bra där också. Och det som var roligt med honom var att han var så typisk liksom, stereotypt japansk. Ja. Alltså han sa så här saker som man skulle kunna se i någon sån här shonen anime. Så han sa typ så här: by now my dribbling skills are doubled. Och liksom så, här, så uttrycker sig folk inte vanligtvis. Liksom. Nej, det var väldigt roligt. Ja. Sen har vi sett den senaste säsongen av Love is Blind, jag och Maria.
Mm.
Säsong 5 är uppe i nu. Det som är lite intressant med det här är, ja, konceptet vet väl alla i det här laget. Det är liksom man dejtar folk i olika poddar och man får inte se varandra då. Det är hela grejen. Och sen så ska de då gifta sig med en partner som de precis, ja, de får träffa dem liksom 2-3 veckor innan det är dags att gifta sig då. Men upp till att de friar så har de inte sett varandra överhuvudtaget. Det som var lite intressant med den här säsongen var att det var massa så här skandaler liksom som hände i den här säsongen som gjorde att de fick klippa bort massa par.
Okay.
Så det var så extremt få par som var i fokus. Jag tror det var typ 3 par eller någonting som var med till slut. Och ett par funkar inte direkt. Bland annat var det en kille som var, alltså han var ju riktigt, alltså jag fattar, det var den sjukaste jag sett. Alltså varenda gång han var i scen, då började jag och Maria galva.
För okay.
han var inte rolig alltså. Han var extremt tråkig till och med. Men varenda scen han var med i så hade han amerikanska flaggan någonstans på sig.
Okay.
Sen hade jag typ en skjorta som var amerikanska flaggan i någon scen. Och sen en annan scen, då hade han typ en caps med amerikanska flaggan. Och i en annan scen, då hade han strumpor som hade amerikanska flaggan på sig. Han bara kunde inte gå ut utan att ha liksom red, white and blue på sig. Så det var så här helt otroligt. Så det var ju liksom, och han var också så jävla konstig, för han typ lackade ur totalt. Eller han bara så stängde av för att hon hade lite för mycket smink, tyckte han. Och då typ var han otroligt dryg mot henne efter det. Och ville typ inte prata med henne. Nej, jag blev otroligt stött av att du hade smink på dig.
Fan.
Hon bara, men den här tävlingen handlar ju om liksom att love is blind liksom.
Ja,
ja, men det var lite för mycket smink och det gillar inte jag. Jag fastnade för mycket som helst. Ja, det är därför jag har varit så himla socialt awkward och kanske lite skyllig ifrån sådär. Därför jag kanske har varit lite, du vet, inte riktigt varit så kul att umgås med hela tiden. För det var att jag kan inte släppa det som hände den där dagen när du hade lite smink på dig. Ja, så det är konstiga par alltså. Ja, sen har vi även, så vi fortsatte liksom med, man blir ju fast i det här träsket liksom, att alltså, det är så låg commitment att kolla på de här scenerna. För det är, om man sätter på det så kan man gå och göra annat och sådär liksom, och hänga med lite halvt.
Ja.
Så då kollar vi på typ 2 säsonger av något som kallas för The Ultimatum, som är något liknande, vi behöver inte fastna i det. Men det är också så här, gillar man Love is Blind, The Ultimatum också att rekommendera.
Är det samma premiss?
Nej, det är inte riktigt. Det här är istället ett par som har varit ihop under en liksom längre, eller inte längre tid, men de har varit ihop ett tag då.
Ja.
Och då har den ena personen ställt ultimatum på den andra att men om inte vi gifter oss nu,
ja, okay,
då måste vi bryta det här. Liksom.
Ja.
Och det de ska göra då i det här experimentet är att då ska de testa och dejta andra personer under typ 2 veckor.
Okay, ja.
Så då kommer de till det här huset då, och så är det en massa folk. Så det är en som har ställt ultimatum och så är det en annan då som är i det här förhållandet som har fått ultimatum ställt till sig. Och så får de skifta partners. Så de skiftar med varandra då. Du hör ju själv, det låter inte som en bra idé direkt.
Nej.
Och sen så dessutom blandar de in massa alkohol och sådär. Så att de folk blir liksom extremt svartsjuka. Och de blir sura. Och men det är ändå lite intressant. Så det kollar vi 2 säsonger plus en tredje som heter Queer Love. Som var då gaypar. Som faktiskt var den bästa utav dem. För de var lite mer karismatiska än de andra i säsong 1 och 2. Sen har vi kollat 3 filmer också som jag kan gå igenom lite snabbt. Mm. Som, jag kan, alltså det här är ju alla 3 ganska bra filmer, så att jag kan tipsa om dem. Dels så är det en film som heter Den underbara historien om Henry Sugar.
Okay.
Och det är alltså en Wes Anderson-film som är, vad var den? 27 minuter eller något sånt där. Som är på Netflix. Så det kom typ så här, det är baserat på Roald Dahl berättelser.
Okej. Okay.
Så det finns, jag tror det kom typ så här 7-8 stycken, eller kanske var 4-5 stycken. Men i alla fall, det kom ett antal sådana här filmer på Netflix från Wes Anderson då. Men det här är väl den filmen som har blivit mest hyllad av dem. Och jag måste säga att den här filmen är väldigt bra alltså. 37 minuter är den tydligen, så att den är lite längre. Men 30, det var ändå liksom väldigt väl investerad tid tycker jag. Och det handlar alltså om en man som spelas av Benedict Cumberbatch. Den här, som då, han är typ en så här rik man som är lite uttråkad typ. Han, det bästa han vet är liksom att ja, spela på kasinon och sånt där. Och sen så liksom en dag så går han in i liksom sitt, ja, sina föräldrars bibliotek typ, och hittar en bok som handlar om en man som kunde se utan att behöva öppna ögonen. Och han var ju väldigt fascinerad av den här personen. Så, och då skiftar liksom filmen till att man följer den här mannen som kunde se det utan att öppna ögonen. Och då får man se liksom dels att han uppträder som liksom en cirkusakt typ med det här tricket. Och, liksom. Och sen får man lära sig hur han lärde sig att göra det här, att se utan att öppna ögonen. Och han, den här spel, kasinoberoende Cumberbatch, han då, han blir liksom så himla fascinerad av det här att han börjar liksom ge sig fan på att han ska lära sig det här också.
Yeah.
Och det tar liksom folk så här många år, alltså decennier liksom, för att lära sig den här tekniken då. Men han ger sig fan på att lära sig det då. Och jag vill inte säga så mycket mer egentligen, för att om jag gör det så spoilar jag hela filmen. Men det är, alltså är det den bra? Är väldigt, väldigt intressant alltså.
Ja.
Och det som är kul också är att mycket av filmen berättas typ att de säger, alltså de typ läser det som en saga nästan.
Ja, ja.
Och jag måste säga att liksom, Wes Anderson gör sig egentligen bäst med kortfilmer. För att man blir, jag tycker att senast tiden man blir lite mätt på Wes Anderson. Alltså han, man, det känns som att man har sett alla filmer han har gjort redan. Ja. På något sätt.
Och sen har han blivit väldigt mycket så här AI-film. En massa som har gjort så här typ, ja men Star Wars
precis.
I Wes Andersons stil.
Ja,
bla, bla, bla.
Ja,
och då blir det lite som att man blir trött på den stilen.
För
man,
på det,
även fast den kanske inte är så lik. Ja, skitsamma.
Nej, men man blir mätt på det tycker jag. Alltså, man kan typ inte se, alltså, jag kan se en Wes Anderson-film var femte år kanske.
Ja.
Alltså annars blir det för mycket av det.
Ja.
Men det här gjorde sig väldigt bra, så den kan jag verkligen rekommendera. Ja. Den underbara historien om Henry Sugar heter den då, på Netflix. Sen såg vi en annan Netflix-film också som heter Love at First Sight, heter den på engelska.
Mm.
Men på svenska har den en mycket bättre titel tycker jag. Och det är Den statistiska sannolikheten för kärlek vid första ögonkastet.
Mm.
Alltså den andra är ju otroligt generiskt,
ja,
Love at First Sight liksom.
Ja.
Den andra är lite roligare. Men den handlar alltså om två ungdomar som träffas ombord på ett flygplan.
Mm.
Det är klassiskt så här liksom typ ja, kärleksfilm egentligen.
Mm.
Som är liksom ganska lättsam. Och ja, den ena personen är liksom, han pluggar typ statistik. Därför är den här titeln då. Och hon är typ på väg till, hur var det nu? Det var ett tag sedan jag sa det nu. Men hon är på väg till London. För att på sin pappas bröllop, hans nya tjej då, som bor i London.
Mm.
Och han ska vara där på någon begravning och sånt där. Och sen flyger de tillsammans då. Sen så ja, flätas liksom deras liv ihop då på väldigt kort sikt. Så den påminner på ett sätt lite grann om de här som jag pratade om tidigare på, de här Before Sunrise-filmerna. Som är, alltså de är ju så att de utspelar sig under, du vet, 4 timmar. Hela filmen ungefär. Och det här är nästan så. Det utspelar sig väl ungefär under loppet av ett dygn alltihop ungefär.
Ja, ja.
Så det är lite, ja men den hade ändå någonting alltså, väldigt så här fin film, lagom lång, kanske 1,5 timme. Ja, så den kan jag också rekommendera faktiskt. På Netflix då, som sagt. Och sen så en film till, också den, också även den på Netflix. Så det är mycket enkelt att följa med nu, det är bara Netflix alltihop. Och den här filmen heter The House. Och det här är en film som jag har haft ögonen på ganska länge. Alltså den är liksom så här, vad det är lite stop motion är det väl kanske den är gjord i, det är så här dockor i alla fall.
Ja, ja.
Och den är liksom, den har oerhört kusligt utseende. Alltså dockorna ser väldigt speciella ut med så här jättesmå ögon i mitten,
ja,
på mitten av ansiktet liksom. Och den här filmen handlar om ett den kretsar egentligen kring ett hus kan man säga. Den är uppdelad i 3 olika mindre filmer kan man säga.
Mm.
Som hänger ihop via det här märkliga huset som det utspelar sig i. Så i den första delen av det så får man följa ett liksom par som bor på landsbygden. Fattiga och sådär liksom. Som helt plötsligt blir eller får ett besök av en man som representerar en väldigt rik och känd arkitekt.
Mm.
Och han säger liksom att ja, men, vi har ett förslag här. Och det är att vi vill att ni flyttar in i ett nytt hus precis, precis bredvid ert hus. Vi kommer riva ert gamla hus. De bara, vad menar du? Ja, och det här huset, ni kommer leva i lyx. Ni kommer ha liksom personal som lagar mat och som städar och allt sånt där liksom. Och bara, vad ska vi göra? Nej, vi ska bara njuta av huset. Det är det enda vi kräver av er. Och sen flyttar de in i det här huset då, och sen börjar ett antal, alltså, ganska mycket märkliga saker hända i det här huset. Mm. Och de blir mer och mer besatta av det här huset, kan man säga. Så att liksom varje del är väl kanske en halvtimme lång ungefär. Mm. Och sen skiftar det liksom era. Och i andra eran, då är liksom det här huset i fokus igen. Mm. Men då är det istället ett par en mus som det kretsar runt. Som, alltså en säga fabelmus som man säger, han har liksom, ja, så han är mäklare och försöker sälja det här huset. Ja, det är jävligt fascinerande film, alltså, så att säga. Och jag tycker akt 1 och akt 2 är jättebra. Akt 3 är inte särskilt bra. Så det är väl det som sänker filmen då. Men det skulle ändå vara, alltså, jag skulle ändå säga att det är verkligen en rekommendation, alltså. Och den är ju väldigt annorlunda, så att, om man vill se något som inte påminner om så mycket annat man ser, så är den verkligen värd att se. Den är lite Wes Anderson-aktig i sidan också. Okay. Faktiskt, men den är faktiskt väldigt bra.
Jag har haft en riktig svenne-weekend.
Jaså?
Eller, det är jag tar i kanske. Men jag har ätit två grejer som jag äter sällan. Det ena är en köttbulle-baguette med köttbullar och, vad heter det?
Rödbetssallad.
Ja, precis. Rödbetssallad. Det är jag extremt sällan, men vi har varit ute och promenerat i Åkulla bokskogar. En lång, lång promenad. Friluftsliv, liksom. Och sen stannar vi på Ica på vägen hem. Jag bara, fan, man måste käka något. Köpte jag en sån. Jag vet inte, det är inget nyhetsvärde i sig, men det är bara, det var gött. Och sen idag, precis nu innan, käkar jag en Hawaii. Jag haft,
ja, det är också väldigt svennigt. Ja.
Så att, men man
vad kanske är din go-to-pizza egentligen?
Alltså jag vet inte. Det beror lite på. Om jag bara vill ha en enkel pizza så är kanske capricciosa eller något sånt. Annars har det länge varit kebabpizza med isbergssallad på. Och,
ja, men en klassiker. Själva? Jag brukar alltid skicka på skinka också. Alltså, jag kör alltid kycklingkebab på grund av att jag har blivit bränd av vanlig kebab. Ibland får man någon sån här broskig bit. Eller så här, då vill jag inte äta det liksom. Så kycklingkebab kör jag alltid. Och sen så, om jag kör kebab då. Och sen skickar jag alltid på skinka också. För annars tycker jag att man får för lite sälta i det.
Mm.
Så att, och sen
för lite sälta? Ta, alltså,
alltså utan skinka så är det för lite salta, tycker jag.
Okej.
Okay. Jag måste ha också. Annars får salta den, alltså. Det gör jag på vanlig kebab. Om jag inte vill krångla och lägga på skinka, då kör jag vanlig kebab. Men då saltar jag den efteråt, alltså.
Gör du det?
Jajamän.
Det är sjuk huvud.
Och men den kör jag ibland. Men sen är det ju ganska vanligt också att jag kör en, alltså, pepperoni typ. Ofta heter det ju typ en vanlig pizzeria, så här, amerikansk pizza typ.
Just det, ja.
För den fördelen att Sigrid är den enda pizzan hon äter. Så då kan vi äta den båda två.
Det är nice.
Det är mina go-to.
Men vad heter det? När jag var där på Ica och köpte den här köttbullen man kan. Då var det ju också Halloween. Eller det är ju nu liksom. Och då vet jag inte om det var därför. Men de sålde, du vet, när man kommer fram till kassan så brukar det vara så här. Finns det någon chokladbit eller något sånt som de säljer för 10 spänn eller vad det är. Så precis i kassan. Men hade de vitlök i kassan? Och jag tänkte så här, är det för så här, för att det är Halloween typ och det finns vampyrer och sånt.
Det kan vara det.
Ja, eller är det bara liksom att den här lilla ikan någonstans i Halland bara hade extra pris på vitlök och hade det i kassan. Men det är så sjukt random grej att ha som.
Ja, verkligen.
En sån där
så här lockvara.
Ja, precis.
Liksom, så här, jag slänger med ett paket vitlök.
Ja, precis. Men jag tyckte att det var så jävla coolt om det var en sån Halloween-grej. Men jag är ganska osäker för att det stod ingenting om det. Alltså annars brukar det kanske stå så här.
Ja,
håll dig säker ikväll eller något sånt där liksom. Men det var det inte. Men snyggt ändå, oavsett. Ja. Nej, men förutom att handla på Ica, vad har jag gjort mer? Jag har kollat på Telge, en serie på SVT. Har du hört talas om den?
Okej, nej, det har jag inte gjort.
Det är typ, ta Elgia.
Jag ser det här nu. Ja.
Det är en, med typ som den här Snabba Cash-serien som gick på Netflix för inte så länge sedan. Ja. Den grejen. Fast det här utspelar sig i Södertälje. Så det kretsar, kan man väl säga, det är lite olika personer, men ganska mycket kring en familj. Farsan har lite spelskulder och så.
Mm.
Och sen, jag avslöjar lite vad som hände i första avsnittet. Men de,
ja,
i alla fall, de hamnar till slut i det här området då. Där de inte är från början liksom. Eller de får flytta typ. Och han, den unga killen i familjen, han får lite nya kompisar. Eller en ny kompis kan man väl säga.
Mm.
Och som inte lever det bästa livet. Och sådär. Så får man hänga med på det. Så det är liksom... ja, kriminalitet, droger, skjutningar och sånt liksom. Men den är ganska bra faktiskt, serien. Så det handlar om dem. I den här familjen finns också en dotter som spelar basket. Och basketlaget heter Telgia då.
Okay,
så det händer lite saker kring det också. Och ja, men kriminalitet helt enkelt. Om man gillar Snabba Cash så tycker jag man ska kolla på den här.
Hur står den sig mot Snabba Cash? Alltså om du rankar dem mot varandra?
Jag tycker att... Hur rankar de? Den här är lite mer... Snabba Cash är lite mer... Vad ska man säga? Flashy på något sätt. Alltså, eller han, den jävla affärsmannen i Snabba Cash. Hans roll är så jävla konstig. Han som är sån... vad heter det? Bolagssnubbe som köper och säljer bolag. Han,
ja, just det. Ja.
Någon sån finns inte med här liksom. Det här är lite mer... jag vet inte. Lite närmare verkligheten på något sätt.
Okay,
eller hur man ska säga. Och sen är det ganska... Nu när det händer så mycket i verkligheten med just alla skjutningar och sånt där så blir den ganska... påtagligt på något sätt. Jag tror att många skulle ju säga att Snabba Cash är bättre, men den här har, något annat. Jag tycker att det är bra skådespelare. De flesta i alla fall. Och det som är roligt är att det är en polis då. Hon är i Södertälje, bor ju många syrianer. Och hon är syrian då, den här polisen. Så det är lite så här: fan vad coolt, nu får vi äntligen en syrian som polis och så kan vi snacka med kidsen typ. Och hon som spelar den rollen, hon heter Sara Shirpei. Jag vet inte hur man uttalar. Och hon är då polis i den här serien, heter Sibel i serien. Och det som var roligt med henne är att hon spelade polisen i UFO Sweden. Den här filmen.
Ja, just det. Ja.
Och det är så konstigt, för det är en helt annan liksom, sorts polis i den. Fast hon ser ju, det är ju samma person. Det är väldigt konstigt när man ser en skådis som jag aldrig har sett förut. Så har jag sett den i två polisroller nu. Så lite speciellt så. Stark rekommendation faktiskt.
Ja,
den är bara 6 avsnitt. It caught me off guard, sista avsnittet. För jag gick så här den här veckan, för den kommit på fredagar. Så här, i fredags, jag bara, fan vad gött, nu ska jag kolla på den här. Sen bara, det har inte kommit någon. Sen bara, nej, det var 6 avsnitt. Det kan man ju ha i huvudet. Just det, och sen det finns en poet som heter Daniel Boyacioglu. Eller Boyacioglu, om man uttalar det på turkiska. Men han är syrian. Och han har jag följt liksom sen 2003 eller något. Han skriver massa poesi och sånt. Jag tycker han är jävligt cool. Och han spelar en roll i den här serien också.
Okay.
Om man gillar honom så är det extra gött. Nej, men så den har jag kollat på. Jag har inte haft så mycket tid som alla lyssnare märker också. Eftersom vi inte har spelat in så mycket. Men det är... Jag, vad heter det, försöker vara en bra pappa istället för en bra poddmakare. Så att jag har inte hunnit se så mycket heller, utan det har varit det senaste då. Och sen har jag också läst lite fanzine, som jag vet att du också har gjort.
Ja, jag har också gjort det. Ja. Just det. Bra.
Från vår vän Johannes Torstensson, som släppte en liten grej för sina Patreons då. Som heter Isolerade händelser. ett litet fönster. Mm. Men ja, lite isolerade händelser från hans liv. Han skriver ju självbiografiskt och tecknar. Som alltid tycker jag är görbra.
Och ja, det här är verkligen väldigt bra. Jag så här, satt och i fåtöljen i vardagsrummet och tänkte, jag hade egentligen inte tid liksom.
Nej.
Men så läste jag allting i sträck liksom. Ja. Så att, det är liksom, nu var inte jättelångt då, men det blir ändå så här, man blir väldigt uppslukad av det. Och egentligen det är verkligen isolerade korta snuttar liksom. Men det tycker jag är nice också, att det blir liksom, alltså, väldigt så här slice of life, och en del kan man känna igen sig väldigt mycket i liksom, och andra saker är så här bara liksom, ja men, små lustiga händelser liksom. Alltså det är bara någonting som suger in en liksom.
Ja, okay.
Så att jag, som sådana här, alltså sådana här riktigt bra sådana serier gör ju det liksom. Alltså man blir verkligen så här, sitter och bara liksom plöjer nästa sida efter sida liksom. Det var riktigt, riktigt bra. Mm.
Och sen, ja, ni som inte är Patreons till honom då, ni har inte fått den här. Men det här är ju i väntan på Mannen i kassan, som är ett kommande släpp då. Mm. Så det kan man ju försöka haffa när det är på G. Så det är väl
ja, man kan köpa den här Bord för en också, som
ja, precis.
Är väldigt bra också.
Och som han har släppt. Ja. Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Jo, jag käkade en jävligt god macka också.
Okay.
inte som jag har inte gjort den själv alltså. Men det finns ett ställe som heter Hasselsson, tror jag. I Salahallen i Göteborg. Som gör helt sjuka mackor. Som jag också vill tipsa om. De är jävligt stora. Den vi köpte var med mortadella, parmesan, egengjord pesto. Jag tror att det var lite kol och sånt. Och sen, vad heter den här osten som ser ut som mozzarella, fast inte är mozzarella. Sån var det på i alla fall. Helt sjuk macka. Alltså, jag kollade på YouTube innan så här, någon snubbe som går runt i Göteborg och käkar mackor på olika ställen. Och han var där. Och det ser så jävla gött ut när de gör den här mackan och hyvlar på ett berg med parmesan. Ja, jag blir hungrig när jag pratar om det, trots att jag klämt en Hawaii precis innan. Ja, men det var det. Och sen, jo, vi har ju fått en liten hälsning från en kompis till oss.
Hej Patrik, hej Ferhat. Tack för en fantastisk podd. Jag skulle vilja dela med mig av ett litet recept. Tänk er en toast som smakar borek. På tal om borek, rest in peace borek, chinchillan jag hade som barn. Tyvärr drabbades han av obesitas efter allt för många fondue-kvällar. Men det är en annan historia, hur som helst. Toast, man tager 2 skivor bröd, smörar dessa skivor rikligt. Sedan hackar vi spenat, smular feta ost och blandar detta i en skål. Bred denna mix på brödskivorna och slå ihop. Sedan raka vägen in i toastjärnet. Toppa med lite majonnäs, jag älskar majonnäs. Låt det smaka. Tack för mig och adjö.
Var du klar där med ditt segment eller?
Jag är klar.
Ja, okej. Okay. Okay. Jag är också klar med en grej faktiskt till slut nu. Det är Baldur's Gate 3.
Mm.
Ja, och det alltså, jag tror att jag klockar in på kanske 130 timmar till slut. Så det är ett långt jävla spel. Alltså.
Jävlar, ja.
Och jag tror till och med att jag kanske har spelat 150 timmar. För man har ju ibland har jag ju liksom gjort saker. Så när jag tänkte, nej fan det där känns inte bra. Så har jag fått loada och spela om lite grejer.
Ja.
Men alltså, vilket otroligt spel. Alltså det är vilket, alltså det är ett, det är helt sinnessjukt vilket mästerverk det är alltså. Nej men det är helt sjukt vilket spel.
Ja.
Och jag är alltså, jag är fortfarande i sån här, det var ju 2 veckor sedan kanske jag spelade klart det.
Ja.
Men jag känner fortfarande lite i chock.
Alltså, ja,
det, alltså vad har jag fått upp?
Ja, ja, ja.
Det är alltså det är väl ett topp 5 spel för mig någonsin.
Ja, jävlar.
Det är liksom, ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. Men, och jag har ju beskrivit det ganska mycket innan, så jag vill inte fastna i det heller. Men alltså, det fortsätter liksom hela tiden att imponera med nya grejer. Alltså. Även i akt 3 då, som är liksom, den har lite utmaningar eftersom den är så extremt dense. Liksom. Man är i en stad där liksom varenda hus har liksom massa händelser och quest och sådana saker. Så det blir nästan lite overwhelming i det partiet. Men allt som händer är så jävla intressant. Och liksom, alltså som Jag har just lyssnat mycket på YouTube nu på soundtracket till... Det är en specifik bossfight som är liksom så här, den här, typ den svåraste bossen i spelet. Och den är så jävla... det är den bästa bossfighten i något spel någonsin, tycker jag. Det är helt otroligt, alltså. Ja. Alltså det, dels bygger de upp det i typ så här 10 timmar. Det här är vad som kommer hända, liksom. Och det är en optional boss, liksom. Man behöver inte göra det. Och man är så här, oh fuck, nu händer det, liksom. Och man är liksom inne i den här... Ja, djävulen då, som man är liksom i hans hus, liksom, och man vet att man gör någonting här som man inte borde göra, liksom. Det sjuka var också att jag liksom låg med hans liksom så här, hans han hade typ en sån här väktare typ som jag förförde typ.
Okay, yeah.
Så att, men det var lite så här, den försökte nog förföra mig också typ, men jag typ så här, ja, jag gick vinnande ur den segern så. Men sen när man kommer till fighten då, liksom, då är man så jävla, alltså, det är så otroligt episk musik. Och sen mitt när fighten börjar, då börjar han sjunga jävlen.
Okay.
Det, liksom det brister liksom ut i ett musikalnummer typ. Så att, genom hela bossfighten så sjunger han liksom om vad som händer. Och man är så här, ja, men du bröt in, alltså, han sjunger typ att man bröt in i hans hem, liksom, och man har gjort det här och det här, liksom. Och det är så jävla coolt, för att, alltså, det är som att han, man är på någon sån här teater, på någon teater, liksom. Ja. Nej, det är helt otroligt, alltså. Den har jag kollat jättemycket efteråt, haft på huvudet, den här bossfighten. Och den är låten existerar liksom bara i den fighten.
Ja.
Det är coolt. Så det är produktionsvärlden, liksom, att göra hela det numret, liksom, för, ja, en optional fight. Liksom. Ja, det är helt otroligt, alltså. Så att det här är ju, som ni förstår då, en stenhård 11 av 11.
Oh.
Det är liksom, jag är mållös, alltså. Och det som är så himla roligt också är att nu får jag uppleva det här lite grann igen. För nu sitter Maria och spelar det.
Ja, just det.
Och jag har ju varit jättenervös att hon inte ska liksom gilla det.
Ja.
För att det är ett tungt spel att komma in i. Alltså, det är liksom väldigt mycket regler att känna till. Det är ju baserat på Dungeons and Dragons 5E, som det kallas, det här regelverket. Och det är liksom... Det är väldigt troget det, så det är ganska mycket saker att bara, aha, varför funkar det så här? Jo, det är för att det är så det ska funka i Dungeons and Dragons, liksom. Ja. Men det är också någonting i det som, det jag pratade med Maria om, hon håller med om det, att det känns så intressant all lore och sånt där, på grund av att den är inom citattecken på riktigt, så att säga.
Mm.
För om du tänker så här, om du tänker, om jag spelar ett spel som är, ja, vad ska vi ta, liksom, Bennys motorcyklar 2, liksom. Då är liksom det Bennys motorcyklar 2, det är liksom bara en lore som existerar i det spelet.
Ja.
Men i Baldur's Gate 3 då är det så här, aha, nu kom det någon sån här beholder här, och då vet jag liksom att den här beholdern finns det massa lore om i Dungeons and Dragons liksom böcker och spel och kampanjer,
ja,
som har liksom funnits i många år, alltså, du vet, jag vet inte hur länge, men 40 år kanske.
Just det.
Och det gör att allting känns... Det känns som att man lär sig någonting samtidigt.
Ja,
även om det man lär sig är en fiktiv,
ja,
värld, så är det ändå en etablerad värld, om man säger så.
Ja.
Det blir som att man tänker så här, att det är mytologi.
Ja.
Det är liksom... Det är som att lära sig historia. Fast det är historia som är, alltså, du vet, påhittad, om man säger så.
Ja,
men du vet, att du förstår vad jag menar.
Ja,
alltså, det gör också att man blir väldigt fascinerad av det, tycker jag. Och nu spelar Maria då, och hon spelar ju liksom snarlikt som jag spelar, men inte riktigt som jag spelar. Så det är lite kul att se liksom hur, vilka val hon gör och hur spelet liksom,
just det.
Muterar
sig. Är det massa grejer som man inte har sett då, liksom?
Ja, massa grejer. Och ibland är det så här, typ, aha, det där kunde man göra. Jag tyckte jag var extremt noggrann.
Ja.
Men hon hittar saker som så här, aha, det där kunde man visst gå in, ja, och då öppnas det här stora grejen, liksom. Jag fattar ingenting, liksom. Och sen gör hon ganska mycket samma val för mig, för att hon frågar så här, du, vad händer om jag gör det här då? Alltså, jag gjorde så här för att, ja, och det gick bra, liksom.
Ja.
Det hade kanske gått bra om man inte gjorde så också, men då, så hon tar lite samma val som jag gör då.
Ja.
Men även hon sa ju det så, hon sa senast idag, så hon sa, fan vilket spel, alltså 10 av 10. Så hon är helt med på det också.
Ja, fan vad fett.
Alltså, det är otroligt. Sen har jag faktiskt börjat spela, nu kan jag lämna Baldur's Gate nu, liksom. Ja. Det har varit 3 avsnitt om Baldur's Gate, ja, ungefär.
Tack för trogen tjänst, Baldur's
Gate. Ja, tack för trogen tjänst. Jag kommer ha separationsångest från det här spelet i länge. Men nu har jag börjat spela Mario Wonder då, som släpptes i fredags. Och jag har spelat kanske 3 timmar och sånt där.
Ja.
Och det här är alltså då det nya 2D Mario, kan man säga. Som har fått rätt mycket hype för att, alltså, 2D Mario-spelen har ju varit ganska mycket, tycker jag då, liksom en så här fixat med vänsterhanden av Nintendo. Ja, ja. Alltså det har varit de här New Super Mario Bros-spelen. De har inte varit särskilt bra liksom. Eller du vet, de har varit helt okej. Okay, men typ 7-8 kanske. Så här axelryckningar. Men Mario Wonder känns ju liksom som en ny satsning. Så liksom. Och det stora, dels är det ju mycket mer levande grafikstil, vilket är en av de nya grejerna. Och den andra grejen är att det finns sådana här Wonder Flowers utplacerade i världen då, som, ja, när man hittar dem så förändrar de temporärt spelvärlden. Okay. Ibland ganska dramatiskt då. Men jag måste ändå säga att, som sagt, jag spelar 3 timmar och det känns ändå väldigt mycket som något man gjort förut. Alltså även om det är liksom lite nya inslag, så är det så här, ja, man har lite nya power-ups. Typ i trailers sånt där tidigare var det väldigt hypat med att man kan vara Elefant Mario.
Just det. Ja.
Men Elefant Mario är bara en stor Mario som har exakt samma egenskaper som, alltså, Bäver Mario har, eller Tanuki Mario som jag egentligen heter. Bäver Mario som jag kallar det. Och att han kan liksom vifta med svansen, och här istället så slänger han med snaben. Och då kan han dunka till fiender liksom så de dör. Och sen kan han liksom sväva lite genom att hålla upp mössan liksom. Eller det är väl en bad... Ja, han har typ samma saker som Bäver Mario har i alla fall. Så det är egentligen inte jättemycket nyhet i det, tycker inte jag. Och så det känns ju väldigt mycket som en gammalt Mario. Så jag tror att man blir lite lurad om man tänker att det här ska vara, kännas som något nytt och fräscht. För det gör det ju inte. Det är liksom, det kanske blir det, men efter de här 3 timmarna så känns det som att... Ja, det är ungefär vad man kan förvänta sig. Det är lite nya power-ups, det är lite nya... saker som händer i banorna, men det är inget liksom banbrytande på något sätt.
Vad hade du tänkt liksom, det är innan?
Ja, men jag hade tänkt mig att nu skulle de liksom göra, för jag hade hört lite recensioner så att folk sa, ah, du vet, det här är något helt nytt liksom, och de har så himla fantasi och det är så banbrytande och allt. Så hade jag hört liksom, så jag gick in med de förväntningarna, och det är ändå bara ett vanligt 2D Mario. Det är bra alltså. Jag skulle säga att det än så länge känns som att det är en 8 kanske.
Okay,
men det är liksom, så det är inte det. Det är kul spel liksom. Det är alltså tight och allt sånt där liksom, bra plattformande. Men man blir lite besviken på att det är så himla lite nyheter. Och det enda som faktiskt är gameplay påverkande förutom de här Wonder Flowers grejerna, det är väl att man nu har typ ett liksom lite, man kan ha en badge på sig i varje bana. Och de här badgerna kan vara till exempel att, ja, men det gör att du kan hoppa lite längre i en badge. En annan badge kan vara att du kan, när du tar sats mot en vägg och hoppar, så kan du hoppa rakt upp istället för åt sidan. Och så här, alltså de förändrar gameplayet lite grann liksom. En annan kan vara att, ja, vad är det? Ja, men att du har en gång på banan så kan du ramla ner i ett hål och ändå hoppa ut liksom. Och då får du liksom en extra chans då. Och de här kan man ju byta mellan banor så att liksom vad som passar en på respektive bana och så vidare. Ja. Och det är väl lite kul, men jag hade förväntat mig lite mer faktiskt i form av nyheter. Men det kanske blir bättre. Det kanske liksom kommer massa nya saker efter 3 timmar
som jag inte hade förväntat mig.
Ja. Sen har jag också köpt en sak nu till Sigrid, kan man säga, eller för Sigrid i fall då. Och det är, jag uppskattar att jag betalade för 250 spänn i månaden på att ta bort reklam i barnspel innan. Och det är ett tråkigt utgift, för att det är fort tid att hitta ett spel. Då vet jag liksom att okej, nu kommer hon spela det, och spelar hon i 5 minuter max, och sen är det massa reklam.
Ja, ja.
Och då kollar jag direkt, kan man köpa bort reklamen? Ja, då hittar jag det. Ja, då kostar det så här 67 spänn eller 80 spänn. Och då köper jag direkt.
Ja.
För att jag orkar liksom inte att titta där och avbryta, liksom klicka bort reklam. För att det som händer är att hon klickar inte bort reklamen själv, utan hon klickar ju på reklamen.
Ja, ja, ja.
Och så hon är inne, och ofta är det reklam för andra mobilspel. Och då har hon laddat hem 3 andra spel.
Ja, just det.
Så det blir liksom det tar aldrig slut liksom. Och då det blir bara en exponent av reklam hela tiden. Så det blir liksom helt... det blir helt knäppt. Men köpte jag något som kallas för Google Play Pass nu. Okay. Alltså en typ Game Pass-grej då, kan man säga, för mobilspel. Och det finns rätt bra grejer där faktiskt. Och alla de spelen är garanterat reklamfria.
Mm.
Så nu kan jag bara skicka in Sigrid där liksom. Jag bara kollar noga att det är ett sånt här Playpass-spel först. Mm. Sen så bara är det för henne, då kan de bara blåsa på. Och det gjorde också faktiskt att jag hittade lite egna spel. För jag är ingen stor mobilspelare, men jag har haft lite tåg nu i veckan.
Mm.
Och då laddade ner lite spel. Jag såg att det finns, alltså Dead Cells finns på det här Playpass, som är ett jättebra spel. Och sen det här Slay the Spire då, som jag faktiskt spelar på tåget då. Och Slay the Spire är alltså ett kortspel som egentligen är det spelet som inspirerade Monster Train, som jag älskar så himla mycket då. Och det här det är lite grann för föregångaren kan man säga. Och är också bra. Och passar lite ännu bättre på mobil för att det är lite simplare än Monster Train.
Ja, där har jag ett tips till och med.
Ja, ja, kör.
Jag upptäckte att Into the Breach finns på mobil.
Ja, just
via
det,
Netflix.
Just det, just det. Det är ju perfekt på mobil också.
Konto, ja. Så kan man skaffa Into the Breach bland annat. Jag vet inte vad det finns fler för spel. Men det tyckte jag var jävligt ball att det fanns.
Ja, det är ett bra spel. Och det är också så här, det påminner på ett sätt lite om Slay the Spire. Slay the Spire är lite pusslande, precis som Into the Breach är, kan man säga också. Ja. Att man försöker hitta lösningar på de olika banorna och sådär. Sen slutligen då kan jag nämna att jag har fått napp på mitt bokmanus.
Cool.
Så jag gjorde lite så här. Jag hade tänkt att göra en liten push typ i slutet av året så här. Nu kan jag bli klar med skiten, skicka inte. Men då gjorde jag faktiskt så att jag ville ha lite motivation. Så jag skickade den typ inte korrade versionen och skrev den inte helt korrad liksom. Skickade den till två förlag. Och så är det ett som har svarat nu. De har väl liksom läst, de skriver ju att det tar typ 2 månader innan de svarar. Och det gjorde jag väl ungefär. Och så sa de att men vi gillar det här och vi vill ge ut
det. Ja, är det, men det är något, eller du hade valt olika, du hade skickat ut till så då?
Ja, jag skickade till 2 stycken typ. Ja. Då var det
så
ett
du vet
som
vilka
svarat,
det är? Eller det måste du veta om jag skickat till dem.
Jag vet vilka det är. Och det är inget stort förlag, men de hade lite så här, de hade lite fantasyböcker utgivna innan och så här. Och jag är lite grann så här, jag orkar inte hålla på liksom, att försöka hitta det bästa tänkbara förlaget. Liksom. Alltså, jag bryr mig inte så mycket om det. Men däremot så frågade de om de ville att deras designer skulle titta på ett bokomslag. Och då sa jag att det vill jag göra själv.
Ja.
För jag litar inte riktigt på det. Liksom. Men du vet, det blir säkert himla generiskt. Alltså. Tror jag. Så här ser ett bokomslag ut, tänker de då. Och det vill inte jag göra. Så vill jag göra det själv. Men jag kan inte göra sådana här saker själv. Så att antingen får jag liksom låna Marias hjälp.
Ja.
Eller så har jag då, som jag har gjort nu då, så att jag började experimentera i DALL-E 3 då.
Just det.
Så jag satt och gjorde en massa olika omslag. Och det utmaning jag har är dels att jag inte är jättebra på promptar, känner jag. Så det blir inte riktigt så som jag vill ha det. Jag har typ en bild i huvudet, men det blir inte riktigt så. Och sen så de bilderna som ser väldigt AI-genererade ut, de går bort direkt. För jag vill inte att det ska upplevas som det. Liksom.
Nej, precis.
Så att jag försöker göra en ganska simpel stil. För gör man liksom för realistiskt, så ser det extremt AI-genererat ut liksom. Så jag vill göra lite minimalistisk design. Jag vill att det kan vara en bok som man säger så här, den här är snygg att ha i bokhyllan.
Just det. Ja.
För det är en liksom faktor också, tycker jag, att en bok ska vara snygg.
Jag har ju fått se lite när man sätter namn på det. Grejer där. Mm. Det ser ju nice ut.
Ja, men det här är liksom, jag var skitnöjd med den här. Jag visade Maria, kolla här. Hon bara, ja, okej. Okay. Hon var liksom lite mer ljummet inställd liksom. För att hon hade väl lite mer, men... Jag tycker några av dem blev jävligt coola.
Så ifall du behöver någon hjälp eller något.
Alltså på något sätt. Men det är en jag gillar väldigt mycket. Ja. Men problemet med den är att då har de helt plötsligt... För att jag skrev typ en prompt först.
Ja.
Som den typ... Den ignorerar de verkar som på flesta bilderna. Okay. Och det var helt fine liksom.
Ja.
Men på en bild, den bilden jag gillar mest... Då har de lagt in dem fast asfult på just den grejen.
Okay. Typ där,
men där har jag typ att... prompten är typ att det ska vara en stad som står på liksom spindelliknande ben ovanför ett vanligt samhälle.
Ja.
Och där ska det vara typ kupoler. Det var ungefär min prompt då.
Ja.
Och sen skrev jag typ in the distance a man is seen falling from one of the domes. Leaving a red trail of blood. Det kunde man inte ta med överhuvudtaget. Jag kunde inte göra blod. Så det fick jag inte. Det var policy liksom.
Ja.
Och sen skulle den ha en så här cloth som den hängde ifrån den här personen. Alltså, den har rivit ner, det är att den har rivit ner en gardin i den här kupolen och andra som fallskärm. Men då gjorde den typ jättefula små, typ så här, de ser ut som såna här Green Army Men gubbar typ, som regnar ner från kupolen. Så det, annars är den skitcool, så det är så synd liksom, att den har lagt in de här konstiga gubbarna. Och sen så var det roligt för att jag gjorde den typ så här. Gjorde såhär minimal style. Sen ville jag tänka så här, men jag ska göra en lite mer fantasy-looken. Och då typ så här, så tog den typ för allvarligt på det här spider-like legs. Alltså jag menar inte att det skulle vara liksom, jag menar att det skulle vara som att det var smala benen.
Ja,
men då började den göra dem håriga så här, och, alltså, så här, vet, som spindelben. Och då försökte jag få bort det så här, tona ner spindelgrejen liksom. Men då var den fortfarande ganska spindlig liksom. Alltså, så, här, det, så man märker att det är svårt liksom att få det. Så var det en, så inte jag ett alternativt omslag då som var med en... För det finns ett grundämne i det här liksom, bokuniverset då, som är kallas kronium, som gör att man kan manipulera tiden i korta drag kan man säga. Och det här ämnet då är grönt och liksom ser liksom, ja, det ser ut som en ädelsten typ.
Ja.
Och då sa jag att det skulle vara en person som höll det framför sig liksom, ja, i handen. Och då skulle jag beskriva så här, ja, the holding a, skrev jag typ så här, green emerald looking, bara så här, in the size of a tennis ball. Men jag hade ingen uppfattning om hur stor en tennis ball var. Den var, typ en, den var snarare som en basketboll.
Ja.
Och då skrev jag så här, make it, make the orb smaller. Så ja. Och då gjorde den där pytteliten. Alltså den var typ, lite som en, du vet, alltså som en halv pingisboll.
Ja, ja.
Och då sa jag så här, nej, 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 jag gör den inte stor. Då blir den jättestor igen. Så jag brukade liksom, ja. Och så skrev jag så här, gör den som en pingisboll. Och då blir den fortfarande typ som, kanske som en melon typ. Den var alldeles för stor, ja, liksom.
Nej, men den har riktigt, svårt, ja, för sånt när man har mycket, ja, detaljer. Eller det märkte jag, för jag satt igår natt tror jag så här, och bara försökte göra fula bilder för jag tyckte det var kul så här, så jag, ja, någon bild så jag bara, men skriv någonting fint på typ, och så ha en örn och någonting, och då stod det carpe diem i lila neonbokstäver och, och det blev så jävla fult. Men då vill jag ha massa, jag la till saker liksom, att men jag vill ha typ flygande ost och så vill jag ha bitar av det här, men när det blir för många detaljer typ, då tappar den det och samma som, ja, du säger, storlekar och sånt. Den, det är inte helt med. Så att man, ibland får man försöka hitta något som är lite enklare och ändå få fram det man vill.
Ja, precis. Ja, precis. Tror jag, men jag tror att jag kan liksom göra några liksom utgåvor till det, så hittar jag nog rätt i det. Och jag gillar ju verkligen den här med de här gröna armman-gubbarna som någon, av någon anledning. Så det går ju också manuellt liksom ta bort dem från bilden.
Ja, ja, ja,
då ser det ju cool ut liksom. Men ja, jag ska göra några alternativ till, så jag tror att vi har någonting.
Men vad är liksom, när får man köpa boken?
Alltså de sa, det här förlaget, de skrev liksom så här, det här är typ en ungefärlig tidslinje, så jag vet inte exakt om det blir så. Men de sa typ mars 2024 trodde de att de skulle vara liksom ute i handlar.
Okay.
Det tar lite tid liksom, för dels är inte jag riktigt klar. För de frågar typ så här, vi kan korra den åt dig.
Ja, just det.
Jag bara, ja, fast det vill inte jag. För jag vill ju, mitt korr är inte bara korr, utan jag vill skriva om vissa saker liksom.
Ja, just det, ja.
Så det vill jag göra först. Sen kan de fylla en korre efter det då.
Ja.
Men det är bättre att de korrar det som det ska vara liksom. Och sen så är det väl liksom lite så här, jag vet inte vad det är som tar sån tid egentligen, men det de sa mars 2024 som så här preliminärt datum för.
Just det. Ja, vad spännande. Kul.
Ja, men det är kul. Ja, det är kul. Äntligen. Den har ju hållit på länge liksom. Ja. Till och från har det verkligen varit så, alltså det är inte varit så att jag jobbat med den fokuserat texten. Men det var ju säkert 5 år sedan jag började skriva på den första gången.
Ja.
Ja, så är det kul. Och ja, vi hörs väl kanske hyfsat snart igen. Kanske fall inte en månad den här gången.
Nej, så det lite, ska lite vi mer, bättra på oss.
Lite mer bättre kontinuitet.
Ja,
ja, men okej. Okay. Ha det gött.
Ha det gött.
Hej.